Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Välkommen till en ny episode av Kaptare podcast. Också välkommen till en ny säsong. Det har gått relativt lång tid sedan förra episoden som var helt på tampen av fjoråret. Dagens gäst heter Anna Simon, för kort hela namnet får dere i intervjuet. Anna är en meget ung ultraløper fra Sverige, eller Norge og Sverige. Hun snakker norsk, hun bor i Sverige, men har også bodd i Norge. Har blitt, hva skal man si, kanskje nesten litt berømt etterhvert, som seg hører og ber. Hun har gjort noen utrolige prestasjoner allerede, tross ung alder. Jeg ble oppmerksom på henne ved å bare se henne løpe på Bislett i en morsom t-skjorte. Og når jeg begynte å sjekke litt hvem hun var, så skjønte jeg at det var flere som hadde lagt merke til henne. Men jeg spurte uansett om hun ville møte meg via Zoom og ta en prat for å bli litt bedre kjent. Og det har vi gjort. Dette er da Anna som får sesongdebuten, en sesongdebut som det er veldig godt å kunne presentere nå, langt ut i mars. Men sånn er det noen ganger. Lager man podcast, så har man lovet å ta sesongpauser. Noen ganger så blir det litt lengre enn planlagt, men sånn er det. Kan komme litt tilbake til det. Jeg har heldigvis spilt inn to intervjuer allerede, mens dere hører det her. Det siste gjorde jeg her i dag i nå eget studio på Brynseng i Oslo, som jeg deler sammen med en podcastkollega som lager en podcast som heter Dekodet. Jeg kan legge en link til den podcasten i podcastnotatene for å promotere han litt. Det er en veldig morsom podcast som går inn på diverse temaer med eksperter. Christian, som han heter, har også laget en live podcast her på Brynseng i Oslo i et studiofellesskap her som vi er en del av, som kalles Dyrk Bryn. Veldig morsomt at vi har fått mulighet til å lage et podcaststudio her. Så jeg sitter her i dag for første gang å spille inn. Det er pusset opp relativt godt lydisolert. Gode mikrofoner, gode fasiliteter. Jeg veldig glad for det, at vi har et nytt studio. Og så jeg veldig glad for å være i gang igjen. Når man i gang igjen, så føles det som man egentlig aldri har vært borte eller ikke har tatt en pause i hele tatt. Akkurat som det her med løpingen også. Man er syk eller et eller annet skjer, man blir skadet, så man ikke løper på en stund. Og så føler man fortvilsen og lurer på om man noensinne kommer til å løpe igjen og sånn. Men så brått så er du bare der igjen, i gang igjen. Så det er en del av hele gamet. Så her kommer da en fin samtale med Anna, og så kommer en liten oppdatering på Kaptare 12 timers. Så for dere som har hørt om det, så kommer litt oppdatering etter intervjuet, for de som ikke har hørt om Captare 12 timers og 6 timers, så må dere i hvert fall sitte hele ut og høre. Så her får dere Anna. Hei Anna, velkommen.
Hei.
Til podcasten. Fra...
Tusen takk.
Du i Sverige?
Jeg i Sverige nå, ja. Jeg har sånn, jeg bor på internat / i bilen min, så akkurat nå så sitter jeg i den internatleiligheten som jeg har her i Sverige.
Ok, det på grunn av skole, universitet, eller?
Ja, det sånn, hva heter det, videregående.
Ja.
Så da går jeg orientering, og da blir det internat, for at det liksom, man kommer fra forskjellige steder fra Sverige.
Aha, så du på en måte siste året på videregående?
Ja, fjerde året, så jeg går 60% på skolen.
Ah, skjønner.
Ja.
Så der de som vanligvis går på 3 år, det tar du på 4 på grunn av at du 60%?
Ja, jeg tok første året på 100%, og så de 3 siste på 60%. Men nå dette året, det har blitt så mye andre ting.
Ja.
Så jeg har liksom droppet 2 av fagene og bare, ja, jeg klarer å ta eksamen uansett. Men det blir litt sånn.
Ja, så du får, men du får eksamen og fullført og så videre, så du kan komme deg videre på en annen utdannelse?
Ja, jeg får jo eksamen jeg kommer til å klare eksamen, men spørsmålet hvor mye det blir annen utdannelse. Jeg litt sånn, jeg satser nå liksom.
Ja, gøy, men det skal vi snakke om. Du, hvordan uttaler man hele navnet ditt?
Oi, hele navnet mitt med alle mellomnavn.
Ja, for du har ganske langt navn.
Ja, det Anna Simone Kristina Simonsson Søndenå.
Kult. Hva din, hvor foreldrene dine fra, siden du snakker, du er mest norsk i språket, så vidt jeg hører?
Ja, greia at mamma bodde i Sverige når hun var liten, liksom, men så flyttet hun ut til reiste jorda rundt og sånn, litt sånn eventyrmenneske, og så flyttet hun til Norge, så når jeg var liten så snakket vi bare norsk, for pappa fra Norge da. Så da, de første 10 årene av mitt liv, så snakket vi bare norsk, og så flyttet vi til Sverige. Og så nå kan jeg både norsk og svensk, litt sånn, i Sverige hører de at jeg fra Norge. I Norge hører man av og til at jeg fra Sverige, men det mest sånn, ja, jeg klarer meg ganske fint unna.
Du gjør det, du gjør det. Har du litt dialekt også, fra Norge?
Litt Kristiansand, kanskje.
Litt Kristiansand, det er det.
Litt sånn Sør-Norge.
Litt Sør-Norge. Men så gøy, jeg har jo, som jeg nevnte før vi startet opptaket, men jeg kan ta det også her, så lytterne skjønner at jeg oppdaget deg ved å se deg løpe Bislett 24, når jeg var der oppe i forbindelse med Bislett 24 da på slutten av fjoråret, 2022, hvor Bjørn Tore Taranger hadde vært på påkassen, og jeg var der for å se hvordan det gikk med han. Han satte jo personlig rekord og litt sånn. Da så jeg deg, og det var mest kanskje på grunn av den psykedeliske t-skjorta di.
Ja, jeg har en sånn, det har blitt litt min greie, at jeg kjøpte den t-skjorta i England på en second hand, og det er jo ikke ofte man finner sånne t-skjorter i treningsmaterial, for de fleste er vel sånn bomull. Mm. Det er litt sånn batikk, alle farger du kan tenke deg, neon-aktig. Så den er litt gøy, for at jeg får mye kommentarer på løpene, bare sånn, å, så fin t-skjorte, og det, jeg synes det er gøy at folk blir glad av t-skjorten min, så når det er liksom det eneste man har med seg, man har jo bare t-skjorte, løpesko og liksom shorts, så da kan man jo gjøre en greie av det man har rundt seg akkurat da.
Absolutt. Ja, den skiller seg ut, den gjør det, for de fleste har noen sånne enkle, du vet, noen har kanskje noen tekst, egen tekst de har trykt og sånn, men den er sånn, den lar man merke til. Og så skjønte jeg plutselig, jeg vet ikke, du dukket opp på, ikke sant, YouTube, du lager litt videoer, og så begynner man å følge på Instagram, og så ser jeg, ok, du har en egen podcast, og den hørte jeg faktisk på i går, når jeg var ute og løp. Jeg tror jeg la 3 episoder til i liksom spillelisten, mens jeg var ute og løp en sånn times tid. Veldig kult, du har både monologer og intervjuer og sånn. Er det noe du gjør fast, eller blir det litt sånn når det passer seg?
Greia, jeg har jo veldig mye annet med sånn skole, og så vil jeg gjerne prioritere om till exempel om någon vill ha en intervju med mig eller sånt, då vill jag gärna prioritera tiden till det. Så egentligen den podcasten, den startade bara för att jag liker att snacka med, och då tänkte jag att ja, men jag kan väl starta en podcast, vem sån, jag trenger inte att ha sån väldigt fast verk och allt sånt där. Och så kom jag på den geniala idén att när man har en podcast, då kan man invitera folk. Mm. Och så kan man få lov till att snacka med andra, och då så tänkte jag att ja, men den här podcasten kan jag bara liksom bruka för att snakke med kule folk och liksom dela det med andra, för att det är ju väldigt gøy. Men jag uppdagat att det är så vanskligt att intervjua. Jag prövar liksom mitt bästa, men och så få till lyden och allt sånt. Alltså det är väldigt mycket vanskligare än vad man tror. Jag har ju bara upptag på mobilen, så det är inte något som väldigt utvecklat. Det som jag satsar mest på, det är liksom YouTube och Instagram. Mm. Där lägger jag väldigt mycket tid, och det är lite vanskligt att räcka YouTube också, för att det tar liksom 4-5 timmar att redigera en 10 minut video.
Ja.
Men jag prövar att lägga mycket tid på det, och så när jag finner någon som jag syns är intressant att intervjua, bara ja, då inviterar jag till podcast och då lägger jag ut en episode. Eller det är väldigt vanskligt att få så mycket som jag vill se ut på till exempel Instagram eller YouTube, för det blir fort kedligt. Men på en podcast så kan man ju bara göra något samtidigt. Det är lite mer sån, man kommer lite närmare mig om jag snackar själv på en måte.
Mm.
Då får man mycket mer, ja, man kan känna mig mycket bättre då på en podcast.
Det är sant. Man kommer mer i dybden. YouTube är lite sån, jag tittade på en video här också idag tidlig, hvor, det var kanske en sista jag lagt, vad jag spist på en dag, eller liksom, hur många, ja, det var lite sån video.
Ja,
hvor du viser liksom frokosten och så löper du, och det är ju intressant då, för det är ju kanske, det är kanske många som lurer på faktiskt, för när man löper mycket så handlar ju väldigt mycket om, det handlar bara om att få in väldigt mycket kalorier och väldigt mycket energi, sant? Det är ju väldigt mycket ut betyder väldigt mycket in, så det är ju, det är väl en utmaning kanske rent sån praktisk också då, att du löper mycket så du måste spisa mycket också.
Ja, jag liker grejer på YouTube, blir det väldigt mycket forskjellig. Det blir liksom för löp, det blir lite såna ting, och så bara får jag en tanke, en idé, och bara ja, men då ska jag göra det, och så tänker jag att jag kan ju inte bara visa vad jag spiser på en dag. Jag måste ju liksom göra all in, så då räknar jag liksom samman hur mycket det blir och så.
Mm.
Och så blev det väldigt mycket, och då det var lite gøy att visa hur mycket man egentligen tränger, för det kan ju vara sån om folk ja, någon tror att det är bättre att spisa mindre om man löper, ja, för att så då kan man väl liksom visa det att
ja,
jag är liksom en jente på 19 år, jag spiser 5300 kalorier på en dag.
Mm.
Och ja, jag löper mycket, men man kan ju inte, det visar ju också att man kan inte spisa under 2000 om man håller på att träna mycket.
Det går inte. Nej, det är sant det du säger där. Jag bara tänker lite som på, vi ska gå lite in på bakgrunden din, men det är ju i din ålder så är det ju vad ska jag säga? Alltså du är ju den generationen hvor väldigt många vuxit upp med internet, YouTube, Instagram, ikke sant? Och väldigt många är till stede då. Och det jag ser att det är väldigt många som har den, även om jag klarar inte följa så gott med på den generationen, för ja, du vet logaritmen och de jag följer kanske lite äldre och så, men det är väldigt mycket sån vad jag spiser på en dag och vad gör detta för det och detta, och det är väldigt mycket sån guider då. Så är du inne i den världen? Ser du vad andra driver med som på något sätt inte är löpare, som är upptagna av andra ting och snackar om mat och sånt? Är du på något sätt, har du översikt över det eller har du inte tid?
Grejen att förr så var jag lite mer där. När jag lärde mig lite om sån, när jag började löpa, då visste jag ingenting om något som helst nästan. Så då tänkte jag liksom att få lite tips från runt omkring, och så blev jag veganer, och det kanske blev lite sån, jag visste liksom ingenting, och då gick det inte så bra, och så ja, så man lär sig lite på vägen sån.
Mm.
Och det kan ju vara både positivt och negativt då. Mm. Som till exempel hvis någon säger att du kan inte spisa det, då ja, till exempel socker, det är ju väldigt mycket sån, socker är livsfarlig.
Mm-hmm.
Och den trodde jag lite på för.
Mm.
Och så när jag började med ultralöpning, jag var nej, detta går inte liksom. Jag måste ha socker för att klara att löpa så mycket. Så det är liksom sån, man kan lätt gå sig vill i det, men ja, man måste bara lära sig på en måte. Det är nästan bäst att göra den learning by doing när det, ja, kommer till det. bara man inte går så helt liksom ner i källaren.
Ja. Har du känt på det att du nämnde det att bli veganer och sånting, och det är ju lite sån i förhåll till, jag vet inte hur du har vuxit upp, men i förhåll till hur jag har vuxit upp. Jag är också veganer och har varit i hur länge nu är liksom på 8:e året då. Och för det vegetarianer många år, pescetarianer liksom helt från tidig 20 år och sånt, så då visste jag ingenting. Det var ju som folk var sån, alltså jag husker jag hört om veganism på slutet av 90-talet. Så förbandt jag det med, alltså det var så far out att jag kunde inte skönna att det var möjligt en gång, även om jag på något sätt levde mer eller mindre vegetariskt, så var sån här hur man inte spise ägg eller ost. Det är inte möjligt. Det går inte an en gång. Alltså, så du bara avskrev det med en gång, sant? Men så kommer det mer information och så skönner man och så tar man in information, så testar man lite och sånt. Men var du som kastade lite ut i det, eller hur fungerade det?
Ja,
kom du lite hemifrån eller?
Jag grejer att jag har alltid vuxit upp med mina föräldrar spiste sån raw food och sånt. Det var liksom ännu värre.
Mm, okay.
Det var liksom ja, det jag vuxit upp med det. Så jag spiste nästan aldrig kött egentligen, och när vi bytte till vegankost när jag blev veganer, det var liksom nästan ingen forskel. Men och så utöver det liksom i skolan och sånt, det var lite förvirring, så det var därför det inte blev bra för mig att bli vegan akkurat då. Men nu funkar det ju väldigt bra. Och nu när jag har lärt mig mer på en måte att när man är veganer, man kan fortsatt spisa socker. Eller ja, lite sånt. Ja. Det blir lite för mycket identitet runt det.
Ja.
Så nu när jag har liksom latt den identiteten vara och inte vara helt sån, jag är Anna veganer. Så då blir det mycket lättare att bara, ah, okej. Okay. En veganer trenger inte att vara på en viss måte. Man trenger inte att liksom sätta ut ordet där i världen att alla måste vara vegan eller sånt. Jag var kanske aldrig sån, men jag kände att det blev liksom, åh ja, hon är veganer, hon vill att alla andra ska vara veganer. Det blev lite den synen. Men när man bara lar det vara, så märker man att det är inte så många som tänker så.
Helt enig. Akkurat du nämner nog väldigt viktigt där, tror jag, identitet. För det vi förbinder, alltså med en gång man brukar ordet veganer, så är det sån, det är en identitet, och det blir väldigt sån bås ting. Och så är det lite ladda i förhåll till att, för att jag ju har känt på det här i många år, och det går ju egentligen helt fint nu, men det var sånt förr. Alltså någon uppfattar det som om, är du emot liksom, är du emot det jag spiser då? Är du liksom, är du emot kött, och så varför, liksom ska jag svara sånt. Så jag har varit i många på måttet samtal där jag måste bara förklara då vad det handlar om, och då går det alltid grejt. Men jag tror du är in på något när du säger identitet. Så hvis man kastar lite sin egen identitet och säger att okej, okay, jag spiser liksom, jag tänker kalla veganer, därför är det gått väldigt över till att många säger plantebaserat, och då blir det plötsligt väldigt brett spektrum då. För då kan det liksom vara sån planter, ja, okej, okay, någon liksom är sån nästan sån keto, paleo och lever liksom bara på nöt och fru och sånt, men så andra är mycket mer på den, liksom du snackar om socker, att det är mycket mer frukt och det är mycket mer såna ting då. Så det är ju ett jättebrett spektrum, så idag så verkar det som allt är liksom kastat upp i luften, och så ser vi vad som landar där, och så tar vi lite där, och det är liksom, det är väldigt mycket forskjellige där ute nu, så det är det. Men jag uppfattar det som att många letar liksom efter nå ideellt då. Och kanske lite sån i löpingen också, sedan man måste prestera så mycket. Har du tänkt på det liksom, hvordan, du är säkert upptatt av träna bäst möjligt och restituera bäst möjligt och få lite resultat i löp och sånt. Har du tänkt liksom på det, vad är det som är viktigt, eller är det bara sån här är det om att göra, bara få i sig kalorier och så löpa går det liksom, för jag har inte tid att raffinera på det ena och det andra.
Nej, det är bara ta och spis allt som kommer i vägen liksom. Ja. Det har blivit som bara så mycket karbohydrater som möjligt, ja. Och jag spiser väldigt mycket karbohydrater, men jag spiser ju så mycket, så jag får ju i mig proteiner. Jag får ju nästan i mig nog proteiner bara att spisa karbohydrater. Så för det är ju karbohydrater, det är ju proteiner i karbohydrater också. Så
ja.
Det är liksom så.
Eller i allt man spiser är det ju. Ja.
Ja, så det är bara att få i sig så mycket som möjligt egentligen då.
Mm.
Det blev väldigt mycket sån också när jag såg att det var väldigt viktigt när jag fick den tränaren som jag har nu.
Mm.
Att bara, ja, jag måste bara få i mig ganska mycket.
Ja.
Speciellt på øktene. Runt øktene har jag bara funnit ut av det själv, bara som på følelsen. Mm. För att jag måste träna, jag tränar mer nu. Mm. Och då känner jag när bara okej, nu måste jag nästan, nu klarar jag att spise mer av sunne ting, så nu måste jag bara ta något som kanske inte är så sunt, men jag känner att energin är låg oavsett om jag är mätt och då ja.
Ja, ja. Nej, ja, det är det. Ja, förbränningen är hög. Så det är därför jag liksom du drack lite sånt socker och elektrolyter och sån bara chop få det in, men det är ju det man driver med när man är under när vi löper löp och sånt. Det vi löper är ju nej, det vi löper så det vi dricker som sportdrycker är ju egentligen bara fruktsocker och elektrolyter bara för att få det in liksom. Vi kan ju inte börja liksom ska du spisa enkelte frukter är ju ganska snabba, men ska du spisa något tungt så måste du fördöjas också, ikke sant? Så man har på något inte alltid tid till det då. Nej, men intressant. Kan vi inte ta lite om bakgrunden, även om kanske någon känner dig för förr, så hurdan jag skönte lite sån är du vuxit upp I Norge då? Och började med orientering, är det sån? Eller kan du inte bara ta lite om bakgrunden?
Jag började att löpa 2018. Så för det jag vet inte, jag bara då bara var jag en liten unge på en måte. Jag var väldigt sån vad ska man säga? Jag gick alltid med de som var ett år äldre på skolan. Men jag märkte att jag var inte lika gammal som de. Liksom jag kände mig alltid sån liten och barnslig på en måte, men jag brydde mig inte väldigt mycket om det. Jag tänkte sån jag var oavsett ganska smart för jag tänkte sån ja ja, visst de syns att jag är rar så de kommer till att förstå när de är äldre när de har kastat bort liksom barndomen sin på låter som att de är vuxna eller liksom liksom sån och så jag har alltid gått med det och följt med sån ja men när jag gick 2018 då hade jag då mistat mig själv på något sätt lite för att jag prövde att vara som de och för när jag var liten då var jag lite mer sån som jag är nu så under den perioden så var jag sån ja det för jag började löpa då var jag väldigt det var inte så gøy. Det var inte jag var liksom inte med själv på något sätt så började jag löpa för och jag hade inte så mycket vänner egentligen på skolan så då var liksom ja ja då får jag göra det.
Snackar vi om ungdomsskolan då eller?
Ja. Ja. Det var 2018 så då gick jag i 8:e klasse, 9:e klasse, något sånt. Och då så tänkte jag att jag måste finna på någon något annat så jag började att löpa. Och så det var bara att jag löp liksom i terräng och ja, bara ut för att löpa. Och så på sommaren där så fick jag stressfraktur eller vad heter det? Trätesbrud. Och då var det sån ja, nu måste jag lära mig. Jag måste lära mig lite mer om löpning. Och men på hösten där så fick jag någon sån då skulle jag ju söka till vidaregående. Och då spurte jag de som jag snudde liksom i dörren. Jag hade allerede snackat med de som skulle hjälpa mig att finna skola och sån om vad jag ville och så snudde jag i dörren och bara men finns det något med idrott för då hade jag löpt lite på våren och bynt och löpa lite efter fetesbrödet. Och så de bara ja, det finns någon sån orientering i det var inte så långt från där jag bodde. Det var sån 3 mil. Och jag bara ja, okej okay. Och så sa de att det fanns prövoträning. Mm. Som man kunde gå på. Så då gick jag till prövoträningen och jag märkte ju ganska fort att oj, det var Sverige eliten som löp här och de hade liksom orienteringsträning och jag var med på den. Och jag bara löp efter. Jag var sån, jag bara tar en rygg och löper efter. Och ingen visste ju vem jag var för att jag hade ingen konkurrensresultat eller något sånt och det är ju det de tar in där på. Mm. Så då var det bara ja då löp jag med vill i skogen efterpå för att jag turte inte att följa en rygg hela tiden för jag tänkte att då skulle de tänka att jag juxade eller något sånt så jag löp med helt vill i skogen var borta i cirka 2 timmar och så då satt jag där i bilen och grein och bara nu har jag bara dummat mig ut helt detta var ju helt ja, varför gjorde jag det här? Jag visste inte en gång hur en kompass funkar. Jag hade liksom aldrig orienterat för. Så då satt jag där i bilen och så kom en av tränarna och bara, men du kan löpa. Och jag bara, jag kan inte löpa, jag kan ingenting sånt. Mm-hmm. Helt knust. Men de bara, jo men sök uansett så ser vi vad vi kan finna på. Och så sökte jag uansett och så då så i mitt huvud så hade jag allerede kommit in på något sätt på skolan då. Så då började jag säga till folk bara ja men jag ska gå där, jag ska gå på orienterings videregående och det var sån här du har ju aldrig orienterat och jag var nej inte helt. Så då började jag nästa år så började jag på orienteringsvideregående. Och så samma år där som jag började så kom ju coronapandemi.
Mm.
Och då var det ju ingen konkurrenser så då började jag skede mig lite och bara sån ja, jag kan väl pröva något nytt. Och så var det någon som skulle löpa någon sån backyard. För det var bara någon vänner så det var liksom inte så ja, det var inte så farligt för coronapandemin. Det var liksom inte olovligt eller mm. vad man ska säga.
Ja, det var avstånd ja. Och de rätta reglerna och förskrifterna.
Ja. Ja. Någon backyard var ju kunde ju slippa undan coronapandemin och då tänkte jag att jag skulle vara med på det och bara se hur många runder jag klarte. Och så tänkte jag att jag måste ju ha löpt ultra för jag är med på en ultra. Så då uka för så löp jag 5 mil i terräng. Det tog sån 6 timmar eller vad det tog. Och så då löp jag med någon andra som också skulle vara med på den backyarden. Och de blev helt färdiga efter liksom en måste bryta efter 3 mil och han andra han var helt färdig efter liksom eller sån på mitten så jag bara detta klarar jag ju väldigt bra egentligen. Så då på den backyarden, jag tror jag löpt 10 runder som 16-åring. Så då följde jag att jag har egentligen något... Det här var väldigt gøy.
Ja.
Att jag klarte det, för när man är bra på något, då följer man ju att det, man får ju mästring. Och så skulle jag ju satsa på orientering. Fick lite sån käft från... orienteringstränarna för jag skulle ju egentligen satsa på orientering. Jag bara ja, det är sant, jag ska satsa på orientering. Så då kan man ju inte hålla på med ultra. Så ja, jag blev lite sån ja, ska jag ska ju inte, jag började gömma ökter på Strava. Sån om jag löper någon sån ultra långt jag bara okej, jag måste gömma det för att det går ju inte och då blir det ju helt fel för då kan ju inte tränarna hjälpa om man gömmer ökter och sånt. Det var ju inte helt bra.
För de följde med på middelöp eller de hade på något översikt över löpa mängden.
Ja, de var ja. Ju tränare liksom.
Ja.
Men de sa alltid för att mig att jag måste löpa mindre, jag kan inte löpa så mycket för då blir jag skadad och sån. Då blir jag lite sån jag vill löpa mer så jag vill inte gömma ökter. Och så fann det någon sån urskillning till att löpa ultra sån lagde ett skoleprojekt som var att jag skulle löpa som backyard. Och så liksom testa lite forskjellige ting som reaktionsgrejer och sånt. Och bara för att jag skulle få lov till löpa ultra för då måste jag göra det för skolan liksom.
Mm.
Och det var sån ja ja. Sån är det. Och så jag hållt mig oavsett vecka från ganska mycket ultra till jag blev 18 för att så förra året då 2022. För att de flesta ultralöp är ju 18-årsgräns på.
Mm.
Men så då kände jag att nej, nu måste jag bara göra det jag syns är gøy. För orienteringen gav mig... Orientering är gøy, men det ger mig liksom inte samma zest eller vad man ska säga. Det är inte samma känsla av det.
Mm.
Jag vill
kan du förklara lite... jag känner ut orientering, men vilka avstånd snackar du om? När du löper orientering, det är ju på något i terräng och sånt där, men du löper från post till post då och följer ja. Ett kart.
Det är som cirka ja, som cirka 4 5 6 kilometer.
Ja, det är kort alltså. Ja.
Ja.
Är lite sån gör det fort.
Ja, ja, det tar ju en liten stund. Det tar ju sån
en stund för du måste finna fram och sånt. Ja.
Ja.
Men det är liksom intensivt när du först löper så måste du komma där. Okej, nu vet jag varför att jag ska den riktningen så då kör man på, ikk sant?
Ja, och så ja. Är det väldigt olika från terräng till terräng och lite sån. Det är lite sån man konkurrerar på ny arena varje gång.
Ja. Så man känner riktigt terrängen.
Nej.
Det kommer spontant, nej, ikk sant?
Mm. Och sån speciellt tidslöp är ju det helt motsatte.
Mm.
Och det är det jag verkligen bränner för. Så då blir orientering lite fel på något sätt.
Mm.
I vart fall om jag ska göra orientering som konkurrens verkligen Ja, för om man bommer, då är det på grund av hjärnan och inte på grund av kroppen. Det är liksom, jag får inte samma konkurrensinstinkt till det. Men så sa jag ifrån till de tränare jag hade, de orienteringstränare jag hade, att nej, jag vill hålla på med ultra. Så 2022, då började jag sån med ultra på äkte. Och det gick ju fort ganska bra egentligen. Så då blev det grej.
Ja. Du hade du hade grundlag, men det är en ting jag bara tänkte spöra om när du fortalt om att du började löpa och sånt. Mens du var på ungdomsskolen ändå. Var kom den impulsen från att du skulle börja löpa?
Jag vet inte. Av och till så får jag bara sån, ja, nu ska jag göra det och då gör jag det och så blir jag helt häkta. Jag vet inte helt. Det bara blev sån. Jag bara drog ut och löp och så var jag där och bara, ja, vad håller jag på med? Jag vet inte helt, men
det var något det kom naturligt på ett vis.
Ja, jag ville liksom bli god på något. Jag hade ju inte så mycket och det enda jag hade var goda karaktärer. Och då var sån, jag syns inte detta är så göj egentligen. Så jag ville bli god på något annat.
Så du var flink på skolan, men det var på något inte det som var det viktigaste för dig. Eller går det an å si
det? Ja, jag var väldigt flink på skolan. Jag hade liksom sexer i allt. Och det var inte så bra. Det var väldigt sån, jag blev väldigt sån, vad ska man säga?
Du liker att göra ting ordentligt när du först gör det. Så du studerade mycket eller likte att läsa och göra det ordentligt.
Så ja, du, men jag blev väldigt stressad av det, för jag syns inte att det var göj egentligen. Det var bara det enda jag var bra på. Så.
Det är, jag har en dotter själv på ungdomsskolan, så jag ser ju forskjellen från Nick. Hon är 8:e klassen nu, så hon började på ungdomsskolan i fjol då. Det är ju helt annat. Alltså nivå är nog en ting, men på måte krav då. Syns det är väldigt mycket krav. Jag kan inte huska att liksom på ungdomsskolan så följde jag gjorde inte ens läxa, bara dyka upp och liksom ja, och det gick helt fint, men nu verkar det som att det är så mycket och det är liksom hela tiden projekt och det är hela tiden något. Upplevde du då sånt att det var liksom mycket skolan blir mycket eller?
Från jag började på skolan när jag var vad gammal var jag? Jag började ett år tidigare i Norge. Så i Norge börjar man ju på skolan från man är 5 till 6, ikke sant?
Ja.
Så jag började det året som jag blev 5 på skolan. För jag var sån, jag sa till mamma att bara, om jag inte får lov till att gå på skolan, då måste du ha skolan för mig. Jag var sån väldigt...
Du var klar?
Ja, och jag gjorde sån pröve sån för att komma in tidigare. Och det var sån, ja, hon kunde ha börjat i 3:e klassen, liksom.
Ja, okej. Okay.
Så i det första halvåret av första klassen då gick jag på bara vanlig sån kommunalskola. Och så hade jag gjort allt upp till 3:e klassen, alla uppgifter och allt sånt. Och så jag blev väldigt sån jag hade ju liksom gjort allt som var extra och allt sånt. Och det tog väldigt mycket så jag kunde börja sovna på timmen och sånt allredan som 5-åring. Så mamma var som var nej, vi måste ta till liksom sån Steinerskola. Waldorfskolan sån sån att jag inte blev helt ja
så att du blir stimulerad på den nivå du tränger.
Ja, på ett annat nivå så sån Steinerskolan är ju väldigt mycket kunst och det är lite mer man lär sig på en annan måte istället för att bara
det ja fakta ja. Intressant har du gått på Steinerskolan? Du började på Steinerskolan?
Ja, jag började på Steinerskolan och så när jag flyttade till Sverige så började jag på Waldorf och det som Steiner. Bara att det är mer musik sån istället för kunst så är det mer musik och sånt. Och så i 6:e klasse, efter halva 6:e klasse, då började jag på vanlig sån kommunalskola.
Ja.
Och då gick det ut för det var inte bra.
Okej, vad skedde då?
Det var då som då miste jag mig själv och allt det där. Det var då blev jag för jag kom ju till skolan med liksom jag hade sån fargerika byxor, fargerika genser, var helt sån spinnvill, sån som Waldorf unger är för att vi har vuxit upp med att vara sån ja, vi ska vara oss själva på något sätt. Och det är mig själv, det är liksom att vara och ha mycket energi och allt sånt där. Så jag mistade liksom lite energin och blev lite så, mer som de andra.
Konform är det kallas.
Ja.
Ja, det kan jag tänka mig. Altså, jeg har ikke gått på steinskolen selv, men jeg har hatt en kjæreste ille som har det, og min kone nå har gått på steinskolen. Mm. Og de var kunstnere, eller min kone er kunstner. Så i tillegg til å være styreleder i en organisasjon, også, så det liksom administrativt også der, men og det jeg kjenner til at ja, det jo en veldig sånn fri utvikling. Jeg har faktisk lest også biografi om Rudolf Steiner og var interessert i tingene før, så det litt annerledes. Har det formet deg, tenker du, der du i dag?
Ja, jeg veldig glad at jeg gikk på Steinerskole og Waldorf, for at jeg tror at liksom vennene mine, de kan gi meg, her har du en genser, den har et hull, her har du en pen, fix. Og så, da kan jeg bare fikse genseren med pen, liksom. Jeg kan finne på måter å løse problem som ikke de som, ja, som jeg merker at de som har gått på Waldorf og Steiner, som jeg har i min nærhet, de kan gjøre det samme, men de som ikke har gjort det, de har liksom ikke utviklet den delen av seg selv på den måten, at man bare kan lage liksom et slott av en pose med sand.
Her er en pose med sand. Varsågod.
Ja. Ja, vi fikk jo ikke noe annet på en måte.
Nei.
Vi fikk jo, vær så god, ut i skogen, ta og leke med det som der, og så kunne vi liksom som tiåringer, kunne vi bygge sånne liksom hus og sånt i skogen, så vi bare fant planke på en sånn byggearbeidsplass. Og så spurte vi bare, men får vi lov til å ta disse? Og så bare begynte vi å bygge, og så til slutt så var det liksom hus i skogen, og det var helt sånn, det var en helt annen greie, det er veldig spesielt. Litt vanskelig å forklare, men
jeg kan forstå det, sikkert mange som kan relatere, det er jo kreativt da.
Ja.
Og det er jo det vi trenger. Altså selvfølgelig, skolen er viktig for å lære seg fakta om visse ting og sånn, men skolen er jo, det er jo en egen debatt, men vanlig statlig skole er jo på en måte sånn, alle skal lære det samme. Alle skal liksom inn gjennom det samme pensum da, for å si sånn, og så er det jo litt sånn grupper og sånn, jeg skjønner jeg holder på, jeg har to døtter, ikke sant, men det mangler kanskje litt på det kreative, selv om jeg ser det, jeg har prosjekter og sånn, men det er jo det at ja, man trenger den der, for innovasjon så trenger man lære seg å være kreativ, det er jo det vi trenger i verden, vi trenger liksom nye ideer til hvordan vi gjør ting da, så vi kan løse de problemene vi har laget for oss selv med liksom mekanikken da, og reduksjonismen og det vi har holdt på med i mange, mange hundre år liksom. Så ja, jeg tenker, har du liksom et syn allerede på hvordan på en måte barn vokser opp i dag, kontra, jeg vet ikke hvor godt du kjenner til liksom historien, men det var jo sånn når jeg var liten, ikke sant? Altså på 80-tallet gikk jeg på barneskolen, da, ikke sant? Så gammel jeg. Så var det jo også sånn at foreldrene våre var sånn, ut og lek, og så var det ikke noe sånn, hvor er de liksom? Det var bare sånn, kom hjem til middag liksom. Og det var sånn når de andre barna, større barna sa at det var middag, da gikk man kanskje hjem, men det var også sånn, vi gikk ut i skogen og liksom holdt på og sånn, og så var vi ikke redd for noe, egentlig. Men i dag så virker det sånn, det er mye mer sånn angst for liksom, nei, vi kan ikke la barna gå ut fordi, ikke sant, man vet alt som kan skje da. Tenker du på det? Er det litt sånn i dag at det er mer sånn, foreldre prøver å, det er jo godt ment selvfølgelig, men passer vi på å kontrollere mer og sånt på barna i dag? Tror du det? Har du tenkt noe på det?
Ja, jeg tror at det kommer fra sosiale medier, at vi har sånn tilgang til informasjon, og at alle de ting som skjer, de skjer på, eller de blir ut i sosiale medier. Så uansett om det ikke er så mye, så blir det veldig mye når man liksom samler dem på et sted. Og man ser jo sånn at foreldre setter barna foran en iPad når de 2 år, liksom. Og jeg begynner å lure på sånn, hvordan hjernen utvikles når det blir så mye skjerm og så mye, det blir så mye inntrykk på en måte, for det er så mye man kan ha i en skjerm, at det er jo ikke rart at det blir angst, for at det er så mye informasjon at det går ikke å håndtere, og da blir det jo til angst. Angst er jo ikke en følelse, det er jo en kombinasjon av liksom for mye følelse.
Ja, det er vel følelsen å ikke kunne håndtere liksom alt som man tenker skjer der ute da. allt sker ju där ute konstant. Ikke sant? Mm. Bare for å definere det, liksom, tenk på verden, ok, der vi liksom 7 milliarder, ikke sant? Alt skjer jo hele tiden, men i dag så får vi vite om det gjennom, ja, du sier sosiale medier, men også nyhetsapper da. Jeg husker ikke jeg var sammen med noen her om dagen som hadde, ja, så drakk kaffe med to jeg kjenner. Og den ene hadde sånn, jeg hadde telefonen liggende da, for han var, det var på en måte midt i arbeidstiden, så han kanskje fikk noen telefon med, så det poppet opp sånn nyhetsvarsler da. Fra forskjellige apper liksom, så hele tiden måtte jo respondere på det, men selvfølgelig gikk ikke inn på det, men hvis du får vite sånn katastrofer skjedde der, det skjedde der og det skjedde der, og det skjedde der, så blir det jo litt sånn da blir man bomba litt med inntrykk, så for mindre har det gått litt motsatt, har bare måttet redusere på disse tingene, ikke sant?
Ja, ja. Ja, så klart man blir redd når det skjer farlige ting rundt omkring, men man vet jo ikke om det, om det ikke hadde vært for telefonen. Jeg ser jo aldri på nyhetene. Och jag har aldrig gjort det heller, vi har liksom inte vuxit upp med det. Och jag tror att man blir, jag tror att hvis man ska ha telefonen runt sig hela tiden, det finns ju väldigt mycket positivt som kommer ut av sociala medier och sånt, att man lär sig ting. Jag kan ha en jag kan liksom i framtiden jobba med sociala medier och det är väldigt gøy att bara dela ting. Mm. Men man måste vara väldigt försiktig så att man inte blir enten häktad eller blir för rädd eller ja, såna ting.
Mm. Ja. Men lite tillbaka till löpningen. Det är bara jag syns det är lite gøy att snacka med dig för du är en annan generation, liksom du är ung och har ett annat syn på ting och ser ting för att anstå sig då så. Men lite tillbaka till löpningen. Nå vad har du gjort egentligen sån i din korta löpkarriär så verkar det som du har gjort väldigt mycket. Man får intryck av dem. Du har allerede løpt 24 timer.
Ja.
Det är ju imponerande som 18-åring eller har du blivit 19? Hur gammal är du?
Nu har jag blivit 19, ja.
Ja. Men det är väldigt imponerande. Du ser ju snittåldern där är ju akkurat 20 liksom. Den är ju så du har kommit väldigt tidigt in i ultra. Och jag skönjer att det kommer från lite sån överskudd och glädje och du verkar som du är liksom väldigt ja, du har det som trängs då. Men vad har du gjort bara sån rent konkret? Det har ju gått lite gradvis. Du sa ju nog backyard och så, men vad har du liksom vad har du gjort?
För jag kan ju säga si det jag har gjort detta året.
Ja, ja.
För att för
jag var redan inne i vet inte i mars.
eller jag menar förra
året. Ja, alltså jag har 2022. Ja, ja.
Ja, för att åren för var det mest sån liksom backyard och liksom bara löpa till
pandemi, ja, ja.
Ja. Ja, pandemi och allt sånt där. Så då blev det inte så väldigt mycket. Men jag har löpt någon löp detta året. Hur många blir det? Som cirka 5 kanske. Eller förra året.
Ja.
2022.
Ja. Det är så viktigt med nytt år.
Nej. Men det var tid liksom.
Ja, ja, ja.
Relativt. Nej, men jag började med ett 24... Jag ville löpa ett 24-timmes löp. Det var liksom... Det var det jag började med. Gå ut hardt liksom. Så jag påmälde mig på ett 24-timmeslöp i april 2022. Och löpte det var Sverigemästerskap i Växjö.
Mm.
Och så fick jag väldigt problem med jag tror det skedde nog med sån karbohydrater eller något sånt att det blev för mycket eller för jag fick sån väldigt vondt i magen och det började krampa och ja, det var något som inte helt stämde och jag hade ju allerede jag visste ju att jag klarade att löpa längre så jag tror jag löp i 11 timmar där eller något sånt. 9 mil eller vad det blev.
Mm.
Och efter det så bara tänkte jag att det är bättre att bryta. Så tänkte jag att jag skulle satsa lite på orientering det året också. Så jag tänkte att hvis jag bryter nu när det oavsett inte går bra så kan jag säkert komma tillbaka fortare till orientering.
Mm.
Så det var första löpet, det gick ju inte så väldigt bra. Och så löpte någon sån lite löp, andra, det var i maj, det var någon sån 50 kilometer och då vant jag med 44 minuter tror jag. Och då kände jag att okej, det finns hopp. Det var lite kortare så jag tänkte sån, ja det hade varit gøy att pröva något längre. Så då påmälde jag mig på X-Raid. Ja, det var tufft. Det var något av det bästa jag har gjort men samtidigt något av det mest skumliga jag har gjort för att jag hade ju nästan ingen erfaring om fjäll ja hur man är på fjället och jag läste lite som för men ja det går fint liksom så ska man skriva på det där pappret bara sån visst jag dör så är det min egen fel och liksom
och man signerar på en sån
Ja, man signerer ja. Sånn, jeg tar alt ansvar på vad som sker og alt sånt der.
Ja, ja, ja. Ja, for det er på Vestland eller nei, Rogaland området, ikke sant? Det skikkelig fjelløp.
Ja, dette året gikk det der. Det sånn forskjellig.
Ja, det forskjellig. Jeg bare vet om noen som løp det, ja.
Ja, men da etter sånn, hva var det? Et sånn 6 timer. Hvor langt har man kommet da? 35 kilometer eller noe, jeg vet ikke, men man kommer jo ikke så langt. Da så var det en sånn friklatring nesten. Det var veldig bratt, og hvis det ikke hadde vært konkurranse, så hadde jeg aldri klatret opp der, liksom. For det var sånn, ja, du må ta, holde i dette tauet for å komme deg opp, men tauet ser ut som du holder på å røkne. Det liksom, det var veldig skummelt, og jeg bare, ok, jeg klarer det, jeg klarer det, jeg klarer det. 800 meter ned, bare, ja, ja, det bare kjøre på. Og så klarte jeg det vanskelige partiet der. Og så visste jeg ikke helt hvor jeg skulle, og så var det noen som kom etter meg. Og så var det en liten fjellhylle med sånn blaut mose nedover. Jeg bare, ja, er det der vi skal? For at det var fotspår der. Så jeg gikk ut der, kom noen meter ut og bare, ok, her må man klatre opp 1 meter til, liksom komme seg opp der, jeg vet ikke, dette går ikke. Så jeg snudde, og så var det bare, så kom det noen bak meg. Og bare, jo, det er dit vi skal, det er dit vi skal. Og så var det en dame som gikk før og bare, ja, det er hit vi skal, kom igjen, bare følg etter. Og jeg bare, hey, ok. Hun bare, ja, vi må klatre opp her. Og jeg bare, ja, men det er 1 meter opp, og det er bare en rot du kan holde deg i hvis du skal opp. Hun bare, ja, ja, det går bra. Så føk opp der, jeg bare, jeg kommer ikke til å klare det. Så kom det en mann bak meg og bare, ja, jeg skal holde stavene dine. Og jeg bare, jeg vet ikke. Og så plutselig så detter hun, det hadde jo regnet. Så hun bare glei ned og skrek, og jeg bare, nå dør vi, for at det er jo ingen sjanse at hun ikke, for vi stod bak henne. Mm. Så hun hadde jo dratt med seg begge to. Men heldigvis så klarte hun å fange seg opp igjen. Da trodde jeg at hun skulle dø. Det var skummelt.
Ja, det hørtes faktisk dramatisk ut.
Ja, det var veldig, jeg bare fortsatte det løpet, sånn ganske blinde, og så var jeg på første aid station sånn etter 45 kilometer det tok sånn 12 timer og jeg bare, ja jeg holdt på å dø, men det går greit liksom og så var det bare å gå inn i natta og da begynte det å slå meg liksom, bare, oi, hva var jeg med om for 12 timer siden for da var jeg oppe der på fjellet det begynte liksom å torne lengre bort og jeg bare, åh, nå kommer torden også liksom sånn. Det var helt storm, regnet nesten underifra for at det var så mye regn og vind og så jeg bare, nei, jeg må bare stoppe, for jeg ble sånn, shit, jeg holdt på å dø, liksom, det kom etterpå.
Ja, det kom litt sånn, ja, reaksjon.
Ja. Ja, og da måtte jeg bryte etter 65 kilometer eller noe sånt, 4000 høydemeter, ingen sti, det var bare å følge GPS-en på klokka, så det var veldig, jeg hadde ikke vært for uten den opplevelsen, for at det var veldig mye fine deler av løpet. Men den der nære døden opplevelsen, den var veldig skummel. Ja. Jeg satt på flyet hjem, og så begynte jeg bare å grine, og jeg var, jeg har vært oppe i så mange timer, og det var en dame som satt ved siden og bare, hva er det for noe? Jeg bare, jeg holdt på det, liksom. Jeg fikk sånn, det tok meg etterpå på en måte. Så det var det løpet. Og så neste var 6 timers rundt på en bane her i Nässjö i Sverige.
Ja.
Og da løp vi rundt der. Jeg ville slå den svenske U23-rekorden, tror jeg. Hva var den på? 63 kilometer eller noe. Og jeg bare, ja, det burde jeg klare. Og så gjorde jeg noen treninger før. Da hadde jeg fått den treneren jeg har nå, så han styrte min trening litt, og da sa han bare, du klarer å løpe i 5 minutter tempo, og jeg bare, ok, da ble det sånn 69 eller hva det ble, jeg vet ikke.
Ja, fem blank på kilometeren liksom, rundt det.
Ja, ja. Men så sluttet det med at jeg klarte å løpe 4.56, og det ble 73 kilometer. Og da, det var da alt begynte liksom, for da satte jeg liksom litt spor i ultraløpingverden. For det var noen som sjekket opp det, hva det skulle stå seg i verden for 18-åringer, og da var det liksom det beste som noen noensinne har sprunget.
Det beste registrerte 6 timer.
Ja, för 18-åringar. Och så såg de på sån U23, vad är det för något? Och då var det liksom näst bästa och den som var bättre var, vad var hon? Hon var nästan, hon var 22 år eller något sånt och löp 76 eller vad det var. Så då, det blev nyhet det. Då, det var då det byggde på något sätt.
Ja, det var ju ett särdeles imponerande resultat. Ja. Sida igen, hur långt var det? 60?
Jag löp 73.
73?
Ja,
73. Wow. Jag har också löpt 6 timmars löp på 57. Så wow. 73. Det är bra alltså. Det är ju rutinerade löpare. Ultralöpare är sån relativt rutinerat löper ju de distanserna på 6 timmars.
Ja, de checkar upp liksom vad skulle det varit i för alla damer i Sverige genom tiden. Då skulle det vara sån 11:e eller något sånt.
Ja.
Så det var nästan topp 10 och det var ganska kul.
Ja, det är
jag trodde inte jag skulle klara det själv. Och jag husker att jag fick veta detta sån 3 dagar efterpå. Så jag visste inte hur bra det var för någon dagar efterpå. Jag bara, oj, det var ju väldigt bra.
Så då, ja, det var ett litet skift då kanske att du blev sån, wow. Vad blev nästa, när var det i fjol?
Det var september.
September, ja.
Ja. Och så blev det Bislett.
Ja, det var Bislett, det var inte länge efter, det var ju oktober, slutet av oktober, okay.
Ja.
Ja.
Så jag gjorde egentligen ingen satsning mot 6 timmars, det var bara en sån ja, mellanmål för 24 timmars på Bislett senare. Mm. Så det var
så,
det.
Så Bislett Bislett hade du hört om? Det kände du till? Eller hur fick du höra om det?
Det var grejen att efter det första 24-timmarslöpet jag bara nej, jag måste påmelda mig igen, så direkt efter på det så letade jag efter nya löp.
Ja.
Och då vet jag inte varför, men jag ville till Norge och löpa i Norge eller något sånt, jag vet inte vad mina tankar var. Men jag bara påmeldte mig på det och det var ju biljetterna, de gick ju tom på 3 dagar eller vad det var, 2-3 dagar.
Ja.
Och det visste inte jag, men jag klarte och akkurat där när jag bestämde mig för att påmelda mig så var det liksom akkurat då man kunde påmelda sig för att få plats. Så ja, det var lite meningen kanske.
Ja, det var, ja, du visste inte det, att det var det är sånt känt då, att Bislett 24 blir lagt ut och så är det säljs ut ganska fort och så är det många som driver och säljer och byter och håller på då. Men ja, men då var du heldig då att du fick god timing på det.
Ja, jag visste inte att det var sånt liksom.
Ja, det är stort det. Det är stort arrangemang, ja.
Ja, jag såg det när jag kom fram och bara,
ja, ja, det är liksom ett skickligt.
Vet du vad
jag gör? Ja, det kände jag fest det.
Ja.
Det var nå, vad de kallar det, Norges längste julebord, är det här vi säger.
Jag tror
det.
Ja.
Ja.
Gör det.
Så ja, men då hade du inte fullfört ett 24 då. Så då hade du väl lite vad hade du ambitioner om då?
Jag är väldigt tuff i trin egentligen, så jag sätter ofta väldigt höga mål. Och jag tror att jag satte så om ja, det hade varit gøy att nå 200.
Mm.
Det är väl inte så vanskligt.
Nej,
ja, det går bra. Så jag löper ju och löper 100 miles, 162,6 eller något sånt. Men
du klarte 100 miles, det är många som har det som mål på Bislett 24.
Ja, jag var ju inte skuffad. Ja.
Nej.
För att jag visste ju att jag har ju inte gjort detta för, så jag hade ju höjt mål, men när det blev som det blev så var jag oavsett förnöjd med det.
Ja. Hvordan var det som erfaringa att löpa så länge eller ha ett så långt löp och genom hela natten och allt det där?
Jag insåg ju att det var vanskligare än jag hade trott. Så ja, det var ju bra erfarenhetsmässigt för att det gick ganska grejt till 7 timmar och så blev jag väldigt kvalm, jag vet inte om det var något med luften där på något sätt. För att jag märkte att när jag kom upp för den backen då var det väldigt dålig luft där. Då blev jag lite kvalm och så när jag kom ner igen så var det grejt. Och så
i svingen där var det dyppa lite ned, är det god lyfting för det är bara någon sån ståldörr eller som metalldörr rätt ut. Alltid mycket kallare där på vintern, men när du tänker på så kommer du upp den lilla dyppa och så mot liksom där igen, hvor, ja, på ena längssidan är det ju matstationer och på andra är liksom holdt på å si sekretariat eller speaker og sånn, der det litt tettere igjen, ikke sant? Var det det du tenkte
ja.
På?
Ja. Ja, der oppe. Det var der jeg synes at der det var speaker og sånt.
Ja.
Det var der hver gang jeg kom opp dit jeg bare, oi nå det høydetrening, oi nå det ikke høydetrening, det var liksom, det føltes litt sånn synes jeg, men jeg vet ikke om det bare var det kanskje bare var jeg, men det var min følelse da og så, jeg måtte jo gå veldig mye gjennom natten og alt sånt der, for at jeg fikk veldig vondt i føttene, det ble mye trykk så
det et veldig hardt underlag
ja, det jo det, og så hade jag ju löpt någon timme liksom och jag var inte helt hade inte helt erfaring och jag tar med mig någonting till nästa löp. Jag har väldigt väldigt högt steg när jag löper så hvis jag bara kan sänka det lite så kanske det har lite effekt att det inte blir lika mycket tryck.
Ja. Men jag ser det ja, en del som har löpt mycket ultra på helt flatt. De får ett sånt steg som är lite sån, ja, du ser att det brukar väldigt lite energi på den typiska. Hvis du tänker maraton och sånt så är det jo en helt annan stegfrekvens så liksom högt och du ser ju Kipchoge och det är ju sån de flyr lite mellan vart, liksom. Men så ultra det blir mer den subbingen och väldigt kort sån. Och det skönjer jag ju för det blir en mindre belastning på ett vis samtidigt som du kan hålla en fin fart då hvis du ser på de som jeg løper liksom opp mot 200 over da. Det liksom en annen stil, så det kanskje det du tenker på.
Ja, det jo litt annen stil, og den stilen har ikke jeg enda, men jeg holder på å jobbe på det.
Men nå det jo litt sånn, du gjør litt forskjellig da. Du har både terreng og, ikke sant? Du kan jo, det jo fint å ikke liksom, ja. For å si det sånn, du har jo noen år på deg til å... til å løpe ultra. Og når vi inne på det, tenker du på det? Sånn, ja, jeg 19, og nå det bare go og flyt og sånn, men har du noe sånn, har du et langt perspektiv på det hele? For at det, jeg må si at du ganske tidlig i livet da, på mange måter. Eller det bare sånn, nei, det nå som gjelder?
Gøy at akkurat nå, det jeg vil fremover, jeg vil jo leve på det.
Mm.
Og jeg ganske, på ganske god vei allerede. Fått med litt sponsor og holdt på å jobbe med noen flere. Og, ja, holdt på å sjekke det ut. Og så, jeg vil jo liksom gjøre dette fulltid. Men så jeg også sånn at jeg kan få noe rykk og bare, nei, nå skal jeg bli... forskerne, men altså, alt kan jo skje. Mm. Men egentlig, sånn som jeg lever veldig mye i nå, her og nå.
Mm.
Og her og nå, så i fremtiden, så vil jeg gjøre dette fulltid. Og reise rundt og bare leve livet på en måte.
Mm.
Og løpe langt. Og, ja, det det jeg elsker. Så om jeg får gjette selv, så tror jeg at det kommer til å bli sånn.
Ja.
For jeg veldig sta. Så når jeg vel sier at jeg skal gjøre det, da blir det sant, liksom. Ingen sjanse at det gir meg før det sånn.
Det en god
men jeg trodde jo, ja, jeg trodde jo at det skulle ta litt lengre tid å få sponsorer og sånt, så jeg føler meg veldig heldig at jeg allerede har en sponsor og
jeg så noe fotoshoot og greier på Instagram. Det er kult at du, det er veldig bra.
Ja.
Jeg tror at du er jo siden du er ung og liksom ja, det er fullt mulig å skaffe seg mange sponsorer etter hvert som du, ikke sant, i ultraløpingen man blir litt sånn internasjonal også, kanskje du håndterer jo engelsken og hører på podcasten så det jo engelske episoder og YouTuben og alt det der så når man håndterer like bra så liksom verden som kaller markedet da og så ser du i dag også der hvor ultra har kommet i dag hvor det ikke var før, er jo sånn det er jo blitt kjempesirkus, ikke sant hvis du tenker på sånn UTMB hele den sirkuset der, hvor stort er det ikke blitt liksom, og mange andre løper også, men særlig de tingene der, det er de store liksom 100 miles løpene og den terrengultraen virker ultra på banen og sånn, er kanskje er det litt annerledes?
Det er mye, mye lettere å leve på terrengultra, men jeg skal vise at det er ikke mulig å leve på baneultra.
Det er jo mange som gjør det bra i begge. Hva heter hun? Er det Camille Heron? Kjenner du til hun?
Ja.
Hun som er liksom, hun har vel satt flere rekorder på 100 miles og alt, men hun gjør det kjempebra i allt möjligt.
Ja.
Så har du någon förebilder som du följer med?
Ja, jag har en del. Jag är så dålig på. Jag liksom läser namnen och bara ja, jag vet att det är namnen, men jag är liksom dålig på att tänka vad namnen egentligen är.
Mm.
Men grejer att det är mest sån måten folk tänker på som blir förebilder. Som till exempel jag har någon till exempel Courtney med vad heter hon löper mycket trail.
Courtney Dalwater en sån här.
Ja.
Ja, jag tror det är
Courtney Dalwater. Mm. Grejer att jag håller ju inte på med så mycket ultra trail eller det är inte det jag satsar på. Men jag liker måten att tänka på. Så då blir ju det ett förebild. Och så är det bara lite sån löpare som lever liv och har med den här äventyrstankarna. Att det är kanske inte ultralöpare men det är fortsatt någon som kombinerar lite och bara gör det som har den måten att tänka på som jag liker.
Mm.
Det är en som heter Amber Schulz. Jag följer att jag tar mycket inspiration från henne. Ja, det är lite sån forskjellig.
Väldigt många bra damer. Och det är gøy med ultra att det är liksom män och kvinnor här. Sånn. Ja, det blir mycket mer utjämna nivå. Så det är lite sån, lite mer blandat än i andra ting som i tennis eller fotbollen. Så det är väldigt separerat, följer jag. Kvinnor och män, att de delar upp det. Och jag hörde till mig igår på en podcast där det var liksom snack om att i tennis i USA de har forskjellige baller för kvinnor och män och det är liksom blivit bråk om det och sånt där väldigt sån tankegång hvor det är väldigt sån separerat men i ultra så liksom där liksom där något annat då även om det konkurrerar ju självklart kvinnor och män och sånt också men ja så den där någon hållning till det.
Ja, på konkurrensen i Växjö på 6-timmarslöpet då fick jag ju tredje pris. Oavsett om jag var första kvinna så fick jag tredje pris för att det var allt var bara samman.
Mm.
Så där var ett exempel på att de har ja, en grej är att på 6 timmars löp så är det lite orättfärdigt kanske för fysiologiska ting och bla bla bla.
Ja.
Men det var uansett jag syns egentligen att det var lite gøy att jag kunde stå där på pallen med ja, 2 män liksom så här.
Ja.
Det var, det var oavsett om det blev tredje plats så är det mycket kulare än att stå på första plats bland kvinnor synes jeg, men
ja, sant, det är liksom. Så i förhåll till jag bara tänkte podcaster, har du någon podcast du liker att höra på när du ute och löper? Är det plejer du att ha podcast på öronen när du löper och tränar och sånt eller är det någon annan ljud eller?
Det är lite forskjellig. Det kommer på av och till så är sån nu ska jag löpa på mölla, jag ska stirra in i väggen och jag ska löpa här i 3 timmar och inte se en ljud till någon.
Mm.
Det är ena modet. Andra modet är sån ja, nu ska jag ut, löpa i terräng. Då ska jag höra på någon kul podcast. Jag lite sån, det ska vara lite upp och ner syns jag.
Mm.
Men då plejer jag att höra på sån Pace on Earth. Det är en svensk podcast, ultralöping, i det långa löp likre. Mm. Jag har ganska mycket forskjellig och så det är inte alltid det är löpepodcaster heller. Det kan vara lite sån humor grejer och ja, lite sån forskjellig.
Det är väldigt många att ta av, självklart.
Ja. Podcaster är gøy. Jag begynte att höra på denna podcasten igår så jag syns att det var väldigt bra.
Ja, morsomt. Jag har ju varit igenom, jag har hållit på någon år så det har liksom varit lite sån. Det har varit lite forskjellig. Snackat om mycket löpare men snackat om med folk som inte nödvändigtvis är löpare heller så jag prövar att se att det är en podcast om livet med löping eller livet som går i banor runt löping då.
Ja.
Men jag är sån som började löpa sent eller jag löp som barn på barneskolan för det där med friidrett men då var det ett helt annat förhållande till det. Så begynte jeg å løpe igjen som du vet når jeg er rett før jeg ble 40 år og gjenoppdaget liksom den gleden da. Så det kom litt ut av det at jeg oppdaget at liksom løping kunne være noe annet enn sånn jeg forbandte med å være barn og liksom trene for å løpe du vet, vi løp sånn 800 meter og sånn, det er jo grusomt det var sånn der er bare beina går og liksom bare kjenne på den grusomme melkesyra jeg hater jo det, ikke sant, så i dag er det annerledes. Ja, men gøy, det er masse kule løpere som har vært på denne podcasten også. Mange fine folk.
Det er alltid gøy å høre forskjellige perspektiver, så kan man hente litt av alt.
Ja.
Og så kan man bygge det man synes er best selv.
Ja, helt klart. Jeg har lært, ja, jeg bare tenker på sånn som vi lærer i dag, sånn som du var litt inne på også, at man har liksom, man har mye informasjon da, og selvfølgelig det er det der litt negativt, så vi snakker om nyheter og katastrofene, men også så mye bra, det er liksom, ja, det er mye positivt, det er mye bra podcaster, med mye positive folk, og man blir inspirert, og jeg er ikke tall på mange ganger jeg har løpt, liksom, kanskje tidlig om morgenen, og er trøtt og sånn, og så har du en podcast, og så føler du sånn, så har du løpt en stund, og så blir du varm, og så plutselig kjenner du på denne gleden, og så hører du på noen snakke om noe litt sånn euforisk, og så blir liksom alt opphøyd i en sånn, ja, fantastisk, ja. Halleluja, liksom, jeg løper og ser på meg, å Gud. Så det er fint, og det kan man alltid komme tilbake til, da. Selv om det er tilbakeslag, og det er jo skader, og det er sykdom, og det er liksom liv og alt mulig, så det er liksom løping er noe man lever med. Ja, nå snakket jeg jo litt om, nå spurte jeg deg litt om fremtiden, men du er litt i nuet, men har du noen sånne kortsiktige planer dette året her? Hvordan ser resten, har du lagt planer for resten av året, eller?
Jeg skal løpe 24 timer i april,
ja.
Växjö der, Sverigemesterskap, så det blir spennende. Det gleder jeg meg veldig til.
Ja, ja. Hadde, men, Växjö, hadde ikke de et sånn arrangement nå på slutten av fjoråret også?
Ja, de har PRT. Det er indørs.
Ja.
Jeg tror nesten det er 200 meter rundt på en bane, jeg vet ikke helt. Ja.
En venn av meg løp faktisk der, så han var på påkasten, han som var rett før jul, Magnus Thoren. Han løp der og ble, eller på om han ble nummer 2 eller 3.
Ja.
Ja.
Det er veldig bra. På 24
jeg så han, Alfons hadde vært på din podcast, for han snakket om han Alfons, fordi at han skulle slå han, eller var liksom, han måtte motivere seg. Så jeg så at ja, du hadde hatt han på podcasten, og han var også veldig ung, så vidt jeg forstod.
Ja, vi er veldig gode venner.
Ja, så gøy.
Vi er nok de eneste, vi er litt gamle, eller han er 12 dager yngre enn meg. Og vi begynte med ultraløping samtidig. Så, eller vi begynte sånn, ja, 24 timer i Växjö, det var det løpet som var vårt første, og da så han fikk lov til å løpe det løpet for at jeg fikk lov til det,
ja.
Så det var litt sånn, det var der det begynte, og så han har jo også bakgrunn som orienteringsløper, og vi har vært på litt sånn orienteringskonkurranse sammen, og ja, det er veldig gøy å ha en som er i samme alder som løper ultra, for at han gjør det jo veldig bra.
Imponerende. Så,
ja, han løper jo 208, tror jeg, som liksom 18-åring, så han gjør det jo egentlig bedre enn meg.
Ja, det er imponerende.
Ja.
Så det er i april 24 timers Sverigemesterskap, ja. Og det er ute?
Ja, det er ute 800 meter rundt. Og greia er at jeg er litt sånn, jeg liker å ha ett mål, og så klarer jeg nesten ikke å ha mål lenger fremover. Men ja, jeg har litt tanker om hvordan jeg skal gjøre, men det tar jeg etter 24 timers i Växjö. Men jeg var litt sånn, jeg har veldig lyst til å, jeg skal løpe Tromsø Mountain Challenge, det skal jeg løpe, men det blir liksom ikke sånn veldig konkurranseinstinkt, for jeg skal holde foredrag der også.
I Tromsø?
Ja, jeg har blitt invitert til det.
Så gøy.
Så jeg skal gjøre det, og da kan jeg kan ikke fokusere på både foredrag og gjøre det bra på et løp. Så jeg kjenner at det blir bare for gøy. Ja. Men jeg har veldig lyst til å løpe 6-dagers løp.
6 dager, ja.
Okay, ja. Ja, men det kanskje ikke blir i år egentlig. Jeg har jo lang tid på meg, men jeg har veldig lyst.
Har du sett på noen som er aktuelle sånn i fremtiden?
Ja. Det var at denne tanken kom når jeg var med i Pace on Earth podcast, og så løp jeg med Johnny Halneby. Så løp jeg min økt den dagen, og da var han med på den, og da var det 6 timer, og under de 6 timene så da ble jeg jo veldig inspirert til å løpe det. Han var, jeg vil ikke være grunn til at du løper det, men det er veldig gøy liksom sånn, for at det er jo litt sånn, skal man løpe 6 dagers når man er 19 år? Det vet ikke engang jeg om jeg er så lurt, men jeg har veldig lyst.
Ja.
Men det er jo veldig tøft. Man kommer jo til å må holde tunga rett i munnen hvis man ikke skal havne på sykehus nesten, men det er jo det går jo ett i Sverige via Dal Ultra.
Som er etapper, eller?
Nej, det är bara 6 dagar på en bana.
Ja, okej. 6 dagar på en bana.
Ja. Men 144 timmar istället för 24.
Oj, oj, oj. Ja, det är vanskeligt för mig att liksom känna omfanget nästan. Då måste man ju sova in emellan och sånt. Det kan omöjligt bli mycket sömn då.
Nej, jag vet inte helt. Jag har inte diskuterat detta med så många folk.
Nej.
För att det är inte så smart, men det, jag har väldigt lyst. Och så får vi se om det blir detta år eller nästa år. Men ja. Det ser väldigt gøy ut.
Ja. Ja, det är i alla fall en seriös test av utholdenhet, vill jag säga. Si. Hörs ut som. Men först är det 24 timmar. Ja.
Först är det 24 timmar. Ja. Och så får vi se vad som sker efter det.
Hvis ikke du hadde, jeg hørte det var i april, når i april var det? Hvilken dato?
29. til 30.
Ja, ok.
Det er jo litt gøy med ultra, for man bare, ja, hvilken dato er det? Så er det liksom over to datoer. Ja. Hver gang jeg sier det, så blir jeg sånn, ja.
Jeg tenkte på, ikke sant, for at vi skal arrangere et 12-timers, 6-timers og 12-timers løp 15. april.
Ah.
Så jeg vil invitere deg til å bli med deg på det. Det er her i Oslo, men det blir kanskje litt tett opp mot.
Ja, det blir lite tätt, men eller så hade jag gärna varit med på det.
Ja, nästa år. Men du kan, jag ska sända invitation. Kan du bli med nästa
år? Grejen är att jag kunde ju ha gjort det som en långkörning.
Det kan du. Du ska få en startplats du. Det kan vi snakka om efterpå. Du ska få en startplats absolut. Det har varit jättegött att sätta där. Det är på 400. Det är på 400 meters bana på idrottsbana. 6 och 12 timmar har vi.
Ja, jag lurer på om jag klarar att
ta som en lång tur.
Ja, och inte konkurrera.
Ja.
Det är vanskligt, men hvis jag bara får det till mig, hvis jag bara börjar första timmen och klarar att hålla mig rolig, då går det fint.
Jag är där, så jag ska passa på.
Ja.
Nej, men kul, det kan vi ju snackas mer om.
Ja.
Men ja, väldigt väldigt gøy att snakke med dig och ha dig på podcasten. Är det noe vi på måte ikke har snakket om nå? Det är ju selvfølgelig det, men är det noe på måte du har lyst att melde mens jeg har det her?
Nej, ikke noe spesielt, bare man må bare tenke på å følge sitt hjerte og ha det gøy.
Ja.
Så kommer man mye lengre enn hvis man ikke hvis man bara går i det spåret som är tråkigt upp för sig så man måste törra ta någon steg utanför och ja då kommer man väldigt mycket längre än Wellers
följer sin egen väg.
Ja, verkligen. Det är väldigt sån tydligt spår som samhället har tråkigt upp och man måste bara törra gå lite utanför oavsett om det är vanskligt.
Det är gott råd. Jag tänker att där med krävande idag siden det är färre på mode vita fläckar på kartet. Än för. Det är så mycket som har gjort, men det är kanske därför på något ultra och sån utvecklar sig väldigt för det är många som ser efter de utmaningarna då som är sån liksom gränssprängande, men mest för sin egen del kanske. Förr så var ju maraton den ultimata distansen liksom och så fant någon på att löpa ultramaraton och så var det helt tinsides liksom så nu är det inte det längre så vi spränger ju gränser hela tiden. Men jag kan fråga om en ting då sedan du som hade en lite som filosofi läser du är du upptatt av litteratur eller filosofi eller någon sån ting när du först ska vila för det må du också.
Jag har nog aldrig läst en bok i hela mitt liv frivilligt tror jag.
Okej, ja.
Men jag vet inte var tankarna kommer ifrån. Jag tror det är att jag snackar med mycket folk och så kommer man in på samtaler och så jag är väldigt filosofisk av mig och jag har väldigt mycket såna tankar och jag hade haft lust till att läsa lite filosofi och så. Kanske på ja, studera någon filosofi eller något sånt hvis jag börjar studera.
Mm.
Men det är lite längre fram så jag har aldrig gjort det. Men det är väldigt gøy.
Det som är kul idag tänker jag är ju att sin alla böcker på något sätt är lagd ljudböcker av du går på liksom sån den största ljudbokappen så jag haft abonnemang på i perioder är den Audible från Amazon. Allt finns ju där, ikvant så visst är det någon sån visst du vill liksom studera ett land en eller gammal gresk filosofi eller något sånt så är det liksom läst in böcker av Aristoteles och vem än, ikvant. Så då kan man ju bara det har jag gjort liksom stoicism och sånt bara liksom okej, okay, jag tränger lära lite om det. Jag har bara ljudbok där och så liksom 14 timmars ljudbok och så löper man runt och har en uke två med det. Och så är man på något sätt, ikvant? Så man tränger faktiskt inte idag sätta sig ner och läsa en gång, även om det är hyggligt det också. Så ja.
Ja, det är väldigt sant. Ja, jag får checka ut det. Jag ska ha sån tålmodighet att när jag börjar att tänka, då bara ta det av. Ja. Men när jag inte är jag kan liksom inte tvinga mig själv till att ha som tank liksom tänka filosofiskt och sånt där, så av och till när jag bara får tanken, jag bara, om jag bara tänker och så bara skriva. Jag liker att skriva hvis jag kommer på något. Och så
får du idéer när du är ute på löptur eller?
Ja, det är ju av och till, så om man har podcast till exempel, då löper jag, hör på podcast och så är jag bara, nej, det bara förstyrrar mina tankar, för jag har så, jag bara, vad sa det i podcasten? Nej, jag vet inte, men det känns som det förstyrrar, så jag måste bara skruva för att jag tänker på något annat. Mm. Och då är det är väldigt gøy att bara löpa och tänka.
Det är nog eget med den, de tankarna som kommer när löper är något helt annat än när man är stationär liksom. Mm. Det är mycket mer fritt. Det är många som löper känner sig på det, att det flyter på en helt annan måte när man är i bevegelse än när man sitter. Mm. Och liksom, och då blir man väldigt sån hang up följe på en ting.
Ja.
Men jag har också varit med på den, hör på podcast, och så är kanske inte mest intressant i podcasten eller episoden, och så spacer man lite ut som jag kallar det och bara följer sin egen tankebana, så var som bara sa det, ja, var kanske inte så viktigt där liksom, bara sånt, så bara fortsätta. Men jag har också fått sån idéer som jag stoppar och tar upp telefonen och så bara hade en ljudupptagare som jag säger en idé som jag har, för jag har inte något skriva på, så jag har idé till ett land projekt eller en podcast eller ett land sånt.
Ja. Jag har en sån ljudupptagare som jag lärde med. Och jag bara snackar i den, och så hör jag nästan aldrig på det jag snackar in. Men för jag husker det oavsett, det kommer tillbaka på något sätt. Men jag är väldigt sån, jag måste bara säga det när jag har det i huvudet, för hvis ikke, så kan jag inte släppa det.
Nej.
Så det är bra med ljudupptaget, det kan man löpa med.
Ja, det är det. Kanske en liten, eller mindre än telefonen
liksom. Ja, den är mindre än telefonen, det är sån liten.
Ja, för det är lite sån, telefonen är lite sån, har ni ett löpbälte och sånt, så blir lite mer styr att ta upp.
Ja.
Men väldigt kul, Anna. Då säger jag tusen tack för tiden du tog till att spela in din ente podcast. Efter hur många. Men det är bara att önska dig massa lycka till vidare och bara fortsätt med det du gör egentligen. Det ser ut som du är in ett väldigt gott spår. Och så hoppas jag vi ses en eller annan gång. Det har varit kul.
Ja.
Jag är i Oslo, så vi får se fra när du kommer. Hvis ikke du får kommit och löpa kaptare 12 timmars, men tusen tack igen.
Tusen tack för att jag fick komma.
Det var Anna, kanske den yngste ultralöparen jag någonsin har pratat med antagligen. Väldigt gøy att bli känt med henne och väldigt gøy att följa med vidare. Dere finner henne selvfølgelig på Instagram, Anna Simone. Och så är det väldigt gøy att kunna meddela att Anna har tagit ja till invitationen och kommer för att löpa Kaptare 12 timmars som är på arrangeras på bane 400 meter friidrottsbane Sofiemyr stadion söder för Oslo 15 april. Magnus Toru och jag arrangerar. Det är link till påmelding i podcastnotaterna, hvis ikke så bara googler Kaptare 12 timmars, det är Race Tracker. Hvis dere vil ha en startrabatt, så kan dere få det ved å bli Patreons. Der inne ligger den kode, en rabattkode. Hvis dere blir Patreons, da får dere 15% rabatt på starten, og det er mye mer enn hva det koster å bli Patreon, som nå er prisen av en kopp kaffe, eller egentlig mindre, for nå koster en kopp kaffe snart 50 kroner. Så da kan dere bare google Patreon Kaptare podcast, eller bare skrive patreon.com/kaptarepodcast. Det er også reklame for podcasten dette her, og for løpet. Simen Holvik, venn av podcasten, skal løpe 12 timers. Harald Bjerke skal løpe. Nå er det jo fortsatt ganske vinterete ute, jeg ser av vinduet, men brått så er det vår, og så blir man vårer, så ikke vent nå. Jeg lar den rabatten stå et par uker til. Så hvis dere melder på, så får dere det en god pris. Det kommer til å bli kjempekult. Jeg lover dere. Så nå er det bare å si tusen takk for at dere lytter. Takk for at dere deler podcasten i sosiale medier. Skriver en liten anmeldelse og så videre. Sånn at den blir synlig i alle disse algoritmene. Det har vært veldig gøy å spille inn nå to intervjuer før jeg slipper dette. Jeg sitter som sagt her i et nytt studio på Bryn. Forutsetningene for å lage episoder er absolutt til stede, så ofte som mulig, når jeg bare deler dette rommet sammen med en annen. Så jeg ser virkelig fram til denne våren her, både som menneske, som løper, som podcaster, som fotograf, som hva enn det er. Det blir gøy. Nå får dere bare ha en god dag videre, god løpedag, og nyt det dere har tilgjengelig. Ha det godt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.